Tack för att jag får stå här idag. Fantastisk upplevelse att få tala i min egen församling som jag nu tillhör med min familj. Och igår kväll, då barnen var tvungna att lägga sig tidigt, för vi skulle ju upp tidigt, ni vet, sommarlov. Och då sa min lille, då jag förklarade att ni måste gå och lägga er nu, förstår ni, för att imorgon ska pappa tala i Elimkyrkan och jag vill att ni ska vara med och vara pigga. Då tittar Alexius på mig och säger, pappa, okej, om du lovar att berätta om oss. All right, jag har två underbara barn, 5 och 6 år. Alla kurvor är perfekta, vi var på BVC och skrev ut Alexius här innan helgen. Allt är underbart, en Guds gåva är det. Och jag är stolt över er, Sofia och Alexius. Ja, nu har jag gjort det. Jag lovade. Hörrni, det är ju så här att förra gången jag sa något så gick det ju väldigt fort, som du påpekades. Men jag måste bara förklara vem jag är, så ni förstår mig lite grann. Jag är liksom lite ovanlig på ett sätt. Därför att, ni vet, då jag var en liten grabb som Alexius är nu, då fick jag uppleva en väckelse. Jag växte upp i en väckelse. Och jag förstår att det är, många av er var med. Men det är många yngre som inte liksom förstår riktigt, vad då väckelse? Vad menar man? Jo, jag var en liten knodd som fick förmånen att gå runt i möteslokalerna och se människor ligga på golvet och i syndanöd ropa efter frälsning. Ropa efter nåd och tårar som rann och helig ande som utgöts och tungor som talades. Och på den tiden klappa i händerna. Det var full fart. Det var liksom rena slagfält. Det var raggare som skulle riva tälten. Och korvkioskar skulle vältas. Och det var nästan slagsmål. Men evangeliet bröt igenom. Och det växte jag upp i. Och jag har ju insett att, ja, men jag tycker ju ingenting är onormalt. Jag tycker det är fullständigt normalt om det skulle bli fullt upplopp i Örnsköldsvik för att vi står upp för Jesus och vi slåss för hans namn och vägrar att ge oss. Inte är det något som skulle förvåna mig. Så var det ju då. Och jag är ju så väldigt stolt över alla de kontakter jag fick under min uppväxt. Pappa var ju ÖM:s evangelist. Och det här var ju en ÖM-församling från början. Ja. Och jag fick ju växa upp och möta alla de här stora generalerna inom ÖM. Och jag minns speciellt Linné Eriksson. Var en fantastisk person. Och jag glömmer aldrig hur han talade. Och jag satt och lyssnade. Och jag minns så väl han sa så här. Om ni inte hör något annat, så lyssna till Guds ord. Resten kan vara ovidkommande, men Guds heliga, eviga ord ska ni lyssna på. Och det är det jag har tänkt på. Så nu när jag läser Guds ordet, så hör åtminstone på det. Och sen må ni tycka vad ni vill. Helst vill jag att ni ska tycka om mig, förstås. Självklart. Men Guds ord är det som är det viktiga. Jag har ju jobbat 30 år med att bygga upp hoppets stjärna. Och Jesus har alltid varit i centrum i arbetet. Det har det alltid varit. För hoppets stjärna är en del av en missionskallelse att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men den sociala dimensionen har jag fått fokusera på. Och det har alltid varit samverkan med lokala församlingar. Och Jesus har alltid varit med. Så missförstå mig inte. Hoppets stjärna har aldrig varit annat. Jag personligen dock har känt mig instängd i att som ansvarig för hoppets stjärna inte få tala ut det jag är mest stolt över allt annat. Vad är jag mest stolt över? Jesus Kristus. Jag är så stolt över att få tillhöra honom. På konferensen, vi firade 50 år, då hade jag gjort en fond. För när jag blev frälst som 10-åring, då stod det där på fonden. Och alla de där åren på 60-talet så läste jag det som stod när de stod och predika. Så bakom så stod det tro. Jesus Kristus är densamme. Och det satte jag upp för jag tänkte, ja men det är ju så det är. Och jag tänkte, det som hände för 50 år sedan kan ju hända idag. Och det som hände för 2000 år sedan kan ju hända idag. Och det som har hänt kan ju hända igen. Eller hur? Det är för att han är ju densamme. Och med det som utgångspunkt att Jesus Kristus är densamme, så vill jag läsa ett bibelord ur Filipperbrevet 2. Jag börjar vers 8. Det står så här. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Fadern till ära. När Jesus sen ger missionsbefallningen kan vi läsa i Matteus 28. Förlåt. Då står det så här. Och nu är det en triumferande Jesus som står framför dem innan han lyfts upp till himlen. Så säger han så här: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Amen. Jag tackar dig Jesus att jag får tjäna dig. Du som har all makt. Ditt namn som är över alla andra namn. Jag tackar dig att jag får tala ut din vilja denna förmiddag. Ge mig nåd. I Jesu namn. Amen. Ni vet, Jesus har all makt. Och det är lätt att vi som är kristna, vi tänker att ja, men det är ju gulligt, det är fint med Jesus och allt det här. Vet ni, jag har kommit till en punkt i livet och jag vill säga så här: nej, nu räcker det med det här gulliga Jesus på hyllan. Det räcker nu med de här lite små fina uttalanden. Jag vill ta Jesus och ställa honom där han hör hemma, i centrum. Varför då? Därför att han har all makt. Det innebär ju, den makten går ju att användas till någonting positivt, eller hur? Det går någonting att göra någonting med den makten. Det värsta är, eller det bästa är, ni får ta det som ni vill. Det är det att Jesus kan inte sända änglarna för att göra det här. Han kan inte skicka en legion änglar och förkunna evangelium. Och tala om att segern är vunnen på Golgata kors. Att det finns ett evigt liv, att synderna är förlåtna. Han kan inte det. Han kan använda oss. Det står att skatten blev lagd i ett lerkärl. Det här är ett lerkärl. Du är ett lerkärl. Denna enorma skatt om att det finns hopp om ett evigt liv, försoning för våra synder och en evighet i himlen. Det är bara vi människor som kan gå ut med. Och jag tror på det här. Lägg märke till, Jesus säger i missionsbefallningen: gå därför ut. Är inte det intressant? I den svenska översättningen står det ut. I den engelska står det gå därför. Men inte ut. Men jag tackar Gud för ordet ut. För det innebär att vi som troende, vi ska faktiskt göra någonting. Vadå? Vi ska gå ut. Vi kan gå ut ur vår kyrka. Vi kan gå ut ur vårt hem. Vi kan gå ut ur vårt ut. Men vi ska ut. Och det innebär, jag tolkar det väldigt bokstavligt. Ska vi nå människor så behöver vi inte förvänta oss att de kommer till oss. Utan det kanske är så att vi ska komma till dem. Och dela budskapet med dem. Jag tror också att det finns en stor hemlighet för oss som Guds folk. Faran är att duktiga predikanter, alltså inte sådana som jag, utan riktiga teologiskt bevandrade personer, står och lär oss saker och talar om djupa ting i den kristna mystiken och vi blir så välsignade och glada till en viss punkt. Om inte vi får ge ut det till vår medmänniska, då sväller vi. Till slut blir vi övergödda, små, övergödda kristna som inte orkar ta emot mer. För att vi ska kunna ta emot så måste vi ge, eller hur? Och det där har jag växt upp med. Tro är handling. Jag tror, jag hör, jag får, jag ger. Om jag inte ger så blir jag olycklig. Jag har vänner, förstår ni, som har varit så brinnande för Jesus och varit längst fram på barrikaderna och velat och lovsjungit. och velat ha Jesu helgelse i sina liv, men gått snett. Fallit från tron, hamnat i massa konstiga avarter. Och jag har frågat mig, varför? Hur kunde de trilla in i någon konstig tolkning av det här att Jesus heter inte Joshua och han föddes inte på julafton, han födde där och man firar judiska högtider och man håller på och pratar om massa saker runt omkring, ordningsfrågor och hur det ska vara och allt. Hur kunde det bli så? Jag tror, om man bara söker efter kickar i sin tro, om man söker andliga upplevelser, om man vill känna härlighet och så, inget fel i det, jag säger inte det. Men om det bara är det, om man inte ger ut, då blir man till slut korvstoppad. Det blir liksom, det går inte. Och då söker man andra saker som ska göra att det här känns bra. Och jag måste uppleva något, jag måste uppleva något. Jag kan vittna om att en av de mest underbara upplevelser vi kan göra, det är att se en medmänniska resa sig upp. Bli den människa som Gud var menat den personen skulle bli. Resas ur elände och misär och bli den människa och den framförallt pappa men även mamma som tar hand om sina barn. Det är en andlig kick om man nu vill ha sådana. Men den glädjen och det jubel som man upplever inombords när man gör något. Och jag tänkte på det som står i Jesaja 58. Om vi gör saker för den som har det svårt, då står det att då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår läkas med hast, står det i den gamla översättningen. Vad betyder det? Om vi gör något, engagerar oss, går ut och möter den som har det svårt. Vi har ju omsorgens år i församlingen i år. Det handlar ju om att vi går ut då och visar vår kristna Jesus kärlek till dem. Och det fina i kråksången är att vi mår bra. Vi blir lyckliga. Vi som tycker att åh, vad jobbigt, och jag som vill sitta hemma och se på det och det och på tv och helst inte göra något. Men om vi gör något, då får vi det där som vi längtar efter. Och vi drömmer om, och vi sitter i våran bänk i kyrkan och säger, åh, fyll mig Herre. Det vill han. Men vi måste ge ut något också så det finns något att fylla. Annars är det ju fullt, eller hur? Förstår ni? Därför tror jag ju på det praktiska evangeliet. Det är verkligen underbart när vi får göra det. Jag skrev så här, använda den makten. Ja, men om nu är så att Jesus har all makt i himmel och på jord. Alla namn, han är över alla namn. Om han är den som det stod att han är i Guds ord. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Vad innebär det då? Det innebär att vi har mandat att göra något i hans namn. Vi kan göra det och han kommer att vara med när vi gör det. Jag ska ta några exempel. Jag har ju varit i Rumänien i 25 år. Jag kom dit och tänkte köra några långtradare. Det slutade med att vi upptäckte barnhemmen. Vi fick se, uppleva helvetet på jord i de här institutionerna. Och bilder och lukter och intryck och ljud som jag trodde inte fanns, såg vi. Och vi började en lång process att göra någonting åt det här. Först rädda liv. Sedan på något sätt förbättra situationen. Sedan jobba med attityderna. Och sedan så kom vi fram till svaret på utmaningen. Barn ska inte vara på institution. Ja, men hur gör man då? Jo, man satsar på familjen. Det finns inga föräldrar som vill ge bort sitt barn. Men om man inte kan ta hand om det, varken ekonomiskt eller man har inte kunskap hur man ser till att ett barn med funktionshinder får någon form av drägligt liv, då är det svårt. Och då ger man gärna bort det om någon säger att vi ska ge dig experthjälp och så. I alla fall, det här arbetet har varit oerhört välsignat. Och jag ska säga det, äran till Gud som har gett oss medarbetare som har en eld. Och det är viktigt, ska man förändra en hopplös situation så ska man ha människor med en eld. Och den elden heter Jesus. Och vi fick se hur familjer börjar må bra. Hur familjer börjar få ordning på sina liv. Hur staten börjar betala ut stöd. Men samtidigt upptäckte vi en sorg och en smärta som var helt förfärlig. Speciellt mot mammorna. För i Rumänien där är det ju allmänt vedertaget att ja, men har man ett funktionsnedsatt barn, där är något som är fel. Och det vill gärna till att man skyller på att man gjorde något syndigt i ungdomen. Och den ortodoxa tron motverkar inte det här, utan det får löpa på. Det finns mängder med kvinnor och män som mår jättedåligt och har fördömelse över sina liv, som känner bara att allt det är bara hopplöst. Jag har syndat, eller du har syndat förresten, säger han till frun sin. I alla fall så träffar jag en kvinna. Nu här sist på besöket i Rumänien. Vi understödjer alfaklasser, för vi tror att det är ett sätt för människor att lära känna Jesus. I alla fall så berättas det om Mariana. En kvinna som inte hade kramat sin man på 8 år. 8 år, hallå. Alltså inte hållit om sin make på 8 år. Men hur de hade genom Jesu berörande fullständigt förvandlat deras liv. Så jag tänkte, jag måste få tala med den kvinnan. Jag kan ju inte låta bli att kramas på 8 dagar. 8 år liksom, hur går det? Men i alla fall, hon sätter sig ner framför kameran. Och så säger jag, nu ska jag spela in ditt vittnesbörd. Vad är det som har hänt? Och då säger hon så här, ja, det är en tjusig kvinna. Vet ni. Det är inte någon sån här ful gamla ragata, utan den är bäst i sina bästa år. Och så sitter hon och ler så här. Och så säger hon, ja, det var så här att vi fick en pojke, han heter Christian, han har autism. Och vi började anklaga varandra. Min man anklagade mig för att jag hade syndat, och jag anklagade honom för att han hade syndat. Och det växte en mur mellan oss, en ismur. Till slut så orkar vi inte vara med varandra. Vi vill inte ha med varandra att göra. Vi bara träffades, åt frukost och sa hej då. Så var det ingen mer. Åren gick. Och den där lilla pojken, kan ni tänka er att växa upp där mamma och pappa är två istoder och inte prata med varandra? Stackars lilla grabb. Hade han autism, var ju ännu värre. Så började vårt team där nere, såg den här smärtan hos många föräldrar och tänkte, varför inte göra ett kristet inslag där vi berättar om Jesus på en av våra konferenser? Och det gjorde man. Man hade det som till en kvällsbön. Och så började man tala om Jesus Kristus, vad han har gjort för oss. Han tog alla våra synder på sig. Ingen fördömelse finns i honom, och så vidare. Och så hade de frågat, är det någon som vill komma fram och bedja? Av 300 kvinnor, första gången var det bara kvinnor, så kom 300 fram, allihop. Det var alldeles tjockt framför plattformen. Och de blev ju alldeles chockade, men vad är det här? Och så började de be för dem, och tårarna rann, och det gräts. Och så det började, då vi insåg att Jesus har makt. Det är Jesus som är svaret. Du vet, jag är ganska tjurig. Jag vill ju att bevisa måste veta först att vi kan sätta det i verket. Men i alla fall, här stod det klart. Det funkar ju. Wow, vi har Jesus. Vilken grej. Och de blev lyckliga och glada, många av dem. I alla fall, men Mariana och hennes man hade varit på alfaklass. Och så hade de börjat läsa om, förstå det här med kristna trons grunder och så och så. Ja, men vi vill också åka på den där konferensen. Och så hade de stått där när det var förbön då, på tredje dagen, kommit fram. Så hade de stått bredvid varandra så här liksom, stelt. Och så berättar hon, jag vet inte vad som hände. Men helt plötsligt, som en blixt från klar himmel, så bara slog det ner i våra liv, både min man och jag. Vi vänder oss emot varandra och omfamnar varandra. Och jag tänker, vad är det du har upplevt då? Säg det, jag vill höra det. Vad är det? Vissa säger ju att ljuset och den goda strömmen och sådär. Ja. Vad var det för något? Då säger hon, vi mötte Jesus. Alltså Jesus, personen Jesus. Inte doktrinen Jesus eller teologin Jesus eller kyrkan eller någonting. De mötte personen Jesus Kristus, han som är densamme idag som han var då. Hon fick uppleva och hennes man fick uppleva denna enorma uppståndelsekraft i verket. För det står ju också om det. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Vi talar om kraft här också. Makt, ja, men kraft. Kraft värre än det värsta kärnkraftverk som bröt ner Mariana, hennes man, och deras motstånd mot varandra. Hon jublade, hon fnittrade, hon skrattade, hon var så glad. Och då frågar jag, hur är det med Christian nu då? Hur är det med lillpojken? Ni vet, vi ska ju hjälpa barnen, eller hur? Hoppet ska gärna ska hjälpa barnen. Ja. Jag vet, vi ska inte använda pengar för att förkunna om Jesus. Vi ska hjälpa barnen, för det är ju så reglerna är. Okej, men vad händer med han då? Åh, han har aldrig haft det så bra som nu. Varje kväll när vi går och lägger oss, då får han ligga mitt emellan mamma och pappa. Och när pappa tar hans hand och så säger, god natt min lilla ängel. Vem tror ni det är som mår bäst? Pojken, han som var missbildad i födseln, får uppleva kärlek och omsorg av sina föräldrar. Så det är liksom, det är flera dimensioner här. Kommer Jesus in, då får barnen det bättre. I Sverige nu så är det ju väldigt diskussion om det här med romer. Och det är ju ett riktigt minfält. Att ge sig in i romerfrågan är ett minfält. Och antingen är du rasist eller också är du religiös fanatiker. Men något fel är det om du vill göra något. Men jag kom i kontakt med den här frågan på allvar för förra hösten då jag blev kallad till Uppsala. Det var Svenska kyrkan, kyrkans hus, och det var alla församlingar i stan som ville undrade vad ska man göra för att förhindra den här tiggerisituationen. Och nu har den ju även kommit till Örnsköldsvik faktiskt. Nu möter vi dem här ute på gatan. Och jag fick komma dit som expert. Det är för att jag är riddare av Rumänien. Jag har landets högsta civila utmärkelse faktiskt. Det har jag. Så att de ville höra vad riddare Eriksson hade att säga i frågan. Så då satt där runt bord. Alla kyrkor, allihop. Från Livets ord till Svenska kyrkan. Rubb och stubb. Korskyrkan, missionskyrkan var det. Massor med diakoner och frälsningsarmén och pingstkyrkan förstås. Och så då kommer det oss, jaha, nu ska vi få presentera Lennart Eriksson här och det ska bli intressant att höra vad han har att säga i frågan. Och jag var inte inläst då riktigt, det var jag inte. Men ändå, det blev jag sen. Så att frågan kom till mig, och ja, så har vi förstått att du har fått Rumäniens högsta civila utmärkelse, så det ska bli intressant att höra vad du har att säga till oss. Ja, och då säger jag så här, ja, romerfrågan är inte ny alls, den har funnits i många hundra år. Men låt mig bara säga en sak innan vi ens fortsätter det här samtalet och ödslar dyrbar tid. Ska jag vara med så vill jag bara säga det. Att om vi sätter Jesus Kristus i centrum i problemet här och ser på honom och tar kraft från honom och tar inspiration och låter han vara lösningen, då tror jag det här är möjligt, annars tror jag det är bortkastad tid. Och hon där Hammar, hon var ju jättehög inom Svenska kyrkan. Hon sa, vad du säger? Vad menar du? Vad menar du? Och jag sa, jo, det står i Guds ord. Vi vet vad det står i Guds ord. Du vill inte alls läsa det. Men vad menar du? Jo, jag menar det. Att en rom som ska förändras måste förändras på insidan. Det måste bli en ny rom. Det måste bli en rom som respekterar regler. Som respekterar moral och etik. Det måste ske en förvandling på insidan. Innan vi börjar ösa på projektpengar och allt möjligt och allt vad det är. En ny rom i kostymen är det som förändrar allt. Och det finns bara en. Det finns bara en och han heter Jesus. Jesus Kristus. Och de bara, jaha. Och det blir en sån uppsluppen atmosfär i det där rummet. Och alla börjar prata om vad vi kan göra med Jesus. Och då, det slår mig ibland, men vad kommer det sig att kristna, och jag menar, varför sätter vi Jesus här borta och så sitter vi här, ja, vi ska lösa problemen i det landet och vi ska ha ett problem där i styrelsen och vi har problem med det där och med det där och med det. Varför går vi inte och säger Jesus, kom hit. Ställ det här nu. Och så säger vi har ett problem, vi vet inte hur vi ska göra. Tala om för oss hur vi ska göra. Ja, men man är ju så, ursäkta, tjock i skallen. I egen kraft försöker man ju lösa problemen. Och ena kommittén och ena klokskapen efter den andra. Och det är inget fel på dem. Men varför inte ta in han och säga, hörru Jesus, nu är det så här. Romerna, det är jobbigt det här. De är i Stockholm, Uppsala, Linköping och till och med Övik är de. Vad ska vi göra med den här situationen? Och vet ni, våra myndigheter, de säger, vi vet inte vad vi ska göra. Vi har inget svar. Och jag var i kontakt med svenska ambassadören i Bukarest förra veckan. Och han sa så här, jag uppmuntrar er i Star of Hope att engagera er i romfrågan. För vi vet vad ni klarar av. Det är så här att romerna kommer ifrån det område där vårt arbete har varit centrerat i 24 år. Det kallas Moldavska Rumänien. Alla de som kommer till Övik kommer från Bacau. Fråga dem, får ni höra. Where are you from? Oh, Bacau area, säger de. Allihop. Från Bacau i söder, upp förbi Jash fram till ukrainska gränsen. Där finns de flesta romerna i Rumänien. Och vi har jobbat med dem i 24 år utan att veta om att vi har gjort det. Liksom, vadå, romer har ju alltid funnits. Och helt plötsligt nu när frågan kommer och det blir ett problem. Så kan vi med gott samvete och med tydlighet säga: vi har svaret. Vi har svaret. Svaret heter Jesus. Wow. Hur? Ja. Och jag står för det. Jag är beredd, jag står för det. Och i höst ska vi köra lite med den här frågan. Trycka på. För sanningen är den att det har satsats miljoner och miljoner och miljoner och det blir ingen förändring. Det blir ingen förändring. För det första, måste få dem att stanna kvar i sina hembyar. Ni ska inte tro att det här är världens gulligaste folkslag som är nyttiga med varandra. Och det är jättemycket misär. Barn ges bort som 5-6-åringar i sina kontraktsäktenskap. Det är fylla, det är knivslagsmål, det är svarta handel och det är tarotkort och mörka krafter. Det är massor med saker. Men Jesus älskar dem. Och det är bara han som kan lyfta dem. Och det där kommer jag gärna tillbaka hit om och berätta i detalj hur man ska göra, hur vi kan göra. Det finns nämligen möjligheter. Kort. 2 mil utanför Jash, där uppe i nordöst, finns det en by som heter Slobozea. Slobozea var för 10 år sedan en romby bland alla andra rombyar. Och nu kommer mina syskon, de trodde det började 11. Kära Gud. Oj, oj. Nu ligger vi riset till. Okej. Maria Ulrika, kom in! Ni ska få inspelningen sen. Men det bästa kommer nu. I alla fall, för 10 år sedan var det här en vanlig by. Det finns 34 rombyar i Rumänien. 34! Alltså, det är inte miljoner. Det är inte 100 000, det är inte 10 000, det är inte 100 ens. Det är 34 rombyar. Okej, okay. Det kan till och med jag fatta. 34, i snitt 600 personer i varje. Det är bara att göra överslag. 600-700, okej. Okay. I den här rombyn Slobozea kom en pastor som faktiskt vi i Tältmissionen har understött i 24 år. Han kom för 10 år sedan. Han är pentekostal. Och all ära till pentekostals, för de älskar romer och de jobbar för dem. Och den här pastorn, han har jobbat målmedvetet. Och vet ni det? Då han kom dit, då var det en by med knivslagsmål, hustrumisshandel. Men man gav bort barn till sina... Ja, man bytte barn. Vårt barn kan gifta sig med ditt barn och så vidare. Blev gravida som 13-åringar. Och ingen var registrerad. Det fanns ingen folkbokföring. Full kaos. Och hygienen var usel och så vidare och så vidare. Han började med en husförsamling. Började förkunna Jesus i ett hus. Romer kom till tro och det växte och det växte och det var inte utan problem. Det var mycket kamp, det var mycket strid och mycket knivar i luften och allt sånt här. Idag, 10 år senare, så berättar han för mig. Av 430 personer i Slobozea är 400 frälsta. Polisen har lagt ner sin station. Det finns inga knivslagsmål, det finns ingen dryckenskap, det finns inga stölder. Det finns ingen hustrumisshandel. Alla barn går i skolan och ingen åker till Sverige för att tigga. För här har man sett till att få inkomstgenererande projekt. Det är hästar och det är får och det är allt möjligt man har hittat på vad man ska kunna få en utkomst. Visst finns lösningen, kära Gud, rakt under näsan på mig. Den finns där. Vi kan göra det här. Och jag tror initiativet ska komma från Örnsköldsvik. Ja då, i Jesu namn. Inte hålla på att böja sig ner för att allt är omöjligt och rumänerna är så oj, 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 oj. Ja, men det är inte lätt det här heller. Men jag tror... Och jag tror att sätter vi Jesus där i centrum så är det möjligt. Jag är fullständigt övertygad om att hans fantastiska, oerhörda kraft återigen kan bevisas när vi sätter honom i verket. När vi låter evangeliet göra det evangeliet gör bäst. Och det är att förvandla människor. Då blir det förvandlade byar. Då blir det förvandlade situationer för barnen. Och då behöver man inte åka hit för att tigga och förnedra sig själv. Utan, jag menar, jag har inget emot att de är här hos oss och tigger. Visst, det får de väl göra. Men det är inte värdigt för dem. De ska vara hemma i sin egen hemmiljö. Bygga upp sin egen by. Bygga upp sin familj. Se till att barnen får utbildning så att de bryter det här, den här cirkeln av hopplöshet som har pågått i generation efter generation. En annan sak som jag brinner väldigt starkt för när det gäller... den makt Jesus har och som vi ska använda oss av. Det är det att jag har ju, som ni vet, jobbat med Hoppets stjärna. Varit med och uppfört massor med projekt. Tiotusentals barn över hela världen som får en drägligt liv och så. Och de lokala församlingarna gör ett fantastiskt jobb och så. Med föräldrar och så. Men jag vill snäppa upp det där ett steg till. För att det är ju en sak att göra något ideellt i en församling bara. Men jag vill trycka på från högsta ort och säga, nu ska Jesus ut i familjerna. Nu ska vi organisera det här. Vi ska strukturera upp det. Vi ska se till att varenda familj får ett hembesök. Ni undrar, hur löser man problem med övergrepp? Hur löser man problem med våld och otäckheter i hemmet för barn? Jo, man gör hembesök. Det är det man gör. Men hur ska vi kunna göra hembesök? Det tar ju så mycket folk. Jo, men det är ju därför vi har en församling, eller hur? Det är ju därför vi har församlingar där ute i partnerländerna. Mission, att hjälpa barn, sociala insatser. En av de största tillgångarna är Guds församling. Vi är en Guds församling. Halleluja, jag är med igen. Det är underbart. Och jag tänker så här. Tänk så här med det här året vi har om omsorg. Tänk om vi skulle... Nu står jag och pratar. Men tänk om vi skulle sätta fart på det där och verkligen göra det. Gå ut och träffa x antal familjer. Ha med en termos kaffe och säga, hörru, får vi hälsa på dig. Hur är läget? Hur mår det? Hur är det med barna? Hur gick det med studenten? Hur är det med dig? Alltså, du har inget jobb. Ja. Men du, kom till kyrkan så tar vi en kopp kaffe sen till veckan. Och så. Tänk om vi skulle sätta igång. Ha? Sätta igång. Det går. Vi har sett det i våra partnerländer. Och jag vill köra, alltså nu pratar jag ur vår mission. Jag vill sätta det här i system. För är det nu så att jag äntligen har fattat efter alla dessa år att eftersom jag nu äntligen har begripit att svaret är Jesus och Jesus alena. Men låt mig då sätta det i produktion som tuffare och går så här dumt och varenda dag, öka. Men är du inte klok? Nej, kanske inte. Men det står ju så. Jag ska vara med alla dagar till tidens slut. Det är ju inte mitt ansvar hur Jesus lyckas där när han har blivit presenterad. Det är ju vårt ansvar att presentera honom. Sen kan vi säga, sir, varsågod och ta över. Och så finns den heliga ande. Tro mig, ibland tänker vi, men hur ska det gå till? Och jag kan inte, jag vet inte. Du behöver inte kunna, du behöver inte veta. Det enda du behöver förstå det är att han som är i dig är större än det han som är i världen. Och bara bekänner du och säger att Jesus, han är svaret på alla dina frågor. Så kommer det att ske. Ja, jag vet att det låter jätte... Hur kan du säga så? Men jag har sett det. Och jag är så lycklig över att jag äntligen, höll på att säga, när jag blev gråhårig, fattar kraften i det här. Alltså, det finns ingenting som är stort nog för Jesus. Han tar det. Han tar det. Men vågar vi tro på det? Och det är en sån här sångvers från Åge Samuelsson som jag älskar. Och han sjunger så här. Var finns den andemakt i Satans här som icke vet de besegrade är? Okej. Nej, det är klart de vet det här allihop, det jag läste Filipperbrevet 2:8. Det vet de ju. De vet det, tro mig, de vet det. Men nåde oss om vi får reda på det. Då är de rökta, hela bunten. För då säger vi, i kraft av Jesu blod och mitt vittnesbördsord, tid! Och så går vi. Och ni säger, men hur kan du säga så? Det är för att det står så. Jag har det skriftligt. Så är det. Jesus fungerar. I Argentina har vi jobbat jättemånga år. Långt över 30 år. Där har en indianminoritet som har farit väldigt illa under åren. Och där har evangeliet om Jesus kommit in och förvandlat deras livssituation. Med många sociala insatser, men också många insatser från kyrkorna. Och många indiankyrkor har vuxit till. Mycket tack vare den missionär som åkte ut 1974 från tältmissionen. Och där har jag fått se hur det här fungerar på riktigt. För det är så lätt att läsa liksom den här papper nu. Ni får insamlingsbroschyrer, ge till det där. Men att själv få se, känna, tala och uppleva vad det betyder på riktigt. Då var det så att jag var där för några år sedan. Och så fick jag då träffa olika indianfamiljer. Jag träffade en man som hade 7 barn. Han var ensamstående, mor hade dött. Tragisk olycka. Jag tror det var en trafikolycka eller något. Han höll på med hantverk och kämpa på. Han var väldigt positiv. Ja, men med Guds hjälp ska det gå. Och barnen var rena, fina, välartade. In i den här lilla hyddan var det rent och fint. Kastrullerna buckliga, men rena. Jag brukar titta i kastrullerna hur de ser ut. Det är liksom en indikator på hur man mår. Är de skitiga, då är det kris. Mm. I alla fall. Och det var så rent, det blänkte. Och så frågade jag, men du är ensamstående, hur ska du klara det här? Ja, jag vet inte hur jag ska klara det, men jag förtröstar på Jesus. Han ska hjälpa oss att få det här att gå ihop. Så har vi ju missionen och stödet med matutdelningen. Ja, men vi tror att det ska gå bra. Så åkte jag till en annan familj som inte alls långt därifrån. Pappa levde, mamma levde, man hade också 7 barn. Kommer på området, möter en mor som vars blick inte möter min blick. Tittar bara rakt ner i backen. Full av, ja jag vet inte vad, depression. Titta inte på mig. I hörnet där satt en full farsa. En man som var påverkad av alkohol. Och så säger Kent, ja det här är en familj som också är med i fadderprogrammet. De här barnen, de, ja, kikar runt och tittar. Det var lortigt och stökigt och bedrövligt. Och då får jag höra så här. Skillnaden mellan de här två familjerna, det är det att den här familjen som är så nedslagen och depressiv och barnen är inte glada alls och mannen sitter där full. Det är det att han spelar bort pengarna, han super bort dem och han är våldsam. Och den andra familjen är bara kärlek och godhet och vi i Jesu namn ska klara det. Enda skillnaden är att en tror på Jesus och en tror inte på Jesus. Så enkelt är det. När man tror på Jesus då lever man annorlunda. När han har kommit in och förvandlat mitt liv, ditt liv, eller en fattig indians liv, eller en roms liv, då tänker man och agerar man annorlunda. Förklara det någon som kan. Men så är det. Jag har sett det. Och jag förstår att myndigheter med bistånd och anslag och sånt inte kan betala sånt. Nej, men det ska vi göra. Vi som tror på Jesus. Vi vill inte ha några statliga pengar till det. De kan bygga grishus och skolhus och allt vad det är. Det måste vara. Men då det gäller detta med Jesus, han är vår. Vi ska inte sälja honom för massa bidrag från myndigheter och några konstiga statliga saker. Jag vägrar. Jag är hellre utan och är liten och fattig och har Jesus än att hålla på att bli stor och väldig och rik och sälja bort honom. Aldrig i mitt liv. Får inte ske. Hörrni, min slutsats av det här, det är det. Ska man bli verkligen fri? Då ska man älska Jesus. Man ska älska honom i sin vardag. Man ska älska honom i sin familj. Man ska älska honom i församlingen. Man ska älska honom i sitt jobb. Man ska älska honom överallt. Och det nu låter jag som en söndagsskolelärare, eller hur? Och ni tänker, ja, han står där. Men det är så det är. Om Jesus kommer först, så kommer allt det andra sen. Alla katedraler i hela världen som ni har sett och förtjusats över, tänk hur det kunde, beror på att Jesus Kristus föddes på denna jord. Det beror på att han dog på korset, försonade alla våra synder en gång för alla. Vi fick en överste präst, det står, vi fick en stor överste präst som står vid Faderns högra sida och manar gott för oss. Därför vill jag gratulera dig, du som är tagit emot Jesus. Du har så mycket mer att upptäcka. Du behöver inte ha ångest över din vardagssynd som vi alla har. Ingen är perfekt. Det står att han blev frestad som vi, men han bestod provet. Han vet exakt vad vi går igenom. Han förstår oss. Jesus, han manar gott för oss. Världens förnämsta försvarsadvokat, Jesus Kristus, överste prästen. Ja, men så är det Lennart. Han går jag god för. Bara släpp det liksom. Ja, han finns där. Han manar gott för oss. Vi behöver inte vara oroliga. Vi kan slappna av. Ibland upplever jag att jag är så rädd att göra det här. Tänk om jag syndar. Ja, men då om du skulle synda i din iver och göra någonting, så går det att få förlåtelse. Nu menar jag att göra något för Herren. Våga någonting. Ta en risk. Och du som är kristen, du som är frälst, grattis. Allt du kan tänka dig finns i honom. Allt. Det finns mycket i Elimförsamlingen. Tack och lov. Gud välsigna vår Elimförsamling. Det finns mycket i olika kyrkor och pastorer och talare och sångare. Visst gör det. Men allt finns i Jesus. När jag talar till våra familjer som har funktionsnedsatta barn, så är det ofta i miljöer där det är ortodox kultur. De är medlemmar i ortodoxa kyrkan. Och där får man ju inte lära sig att vi har rätt att gå till Jesus personligen. Utan där är det ju man ska gå via prästen. Det är ju liksom doktrinen att prästen är kontaktytan till himlen. Och jag fick sist förmånen, och det var så levande för mig, tala över att de har rätt att gå till Jesus personligen. Och jag talade över det där med att förlåten rämnade när Jesus gav upp andan. Och du har rätt att gå in i det allra heligaste. Och där kan du se Jesus rakt i ögonen och säga: Jesus, jag älskar dig. Du är min bästa vän. Du får vara med honom. Du behöver inte känna att du får inte möta honom personligen. Det kan du göra. Och det där blir som en uppenbarelse för mig. Det visste inte vi. Får man det? Ja, vi får det! Och så brukar jag säga så här till sist. Vi talar ju mycket om rättigheter. Mänskliga rättigheter. Och det är fint. Bara vi har barnens rättigheter. Det är underbart. Men du som tar emot Jesus har rätt att gå in i det allra heligaste och möta honom. Du har rätt att tala med Jesus själv. Och du har rätt att leva ett liv utan fördömelse. För han har tagit allt på sig. Du har rätt att göra gott för de andra, dina medmänniskor. Du har rätt att använda av makten som Jesus har gett oss. Wow, säger de. Det är helt underbart. Är det sant? Ja, det är sant. Till sist, vet ni, Jesus kommer snart. Låt mig bara säga det. I den här väckelsen jag pratade om, som jag växte upp i, så var det ju: Jesus kommer snart. Åh, herre, du herre, kom. Och det här, bruden måste göras redo. Brudgummen kommer snart. Jag tror vi kommer i en tid då det här kommer upp igen. Därför att det är inte väldigt länge kvar. Må Gud välsigna er allesammans. Tänk på det att Jesus, han är svaret. Amen. Tackar dig Jesus för denna förmiddag. Jag prisar och lovar ditt underbara namn. Det namn som är över alla namn. I det namn makten finns. Hjälp oss att använda oss av den makten. Att i ditt namn gå ut att göra alla folk till lärjungar. Hjälp oss att lägga ner den här förtvivlan och rädslan och förstå att när vi går med dig, då har vi det största av allt som finns. Välsigna församlingen, välsigna Elim, välsigna Örnsköldsvik. Herre, välsigna Sverige. Låt oss få vara en kraft i denna sista tid för att peka på dig och att lyfta fram ditt namn i Jesu namn. Amen.